Ja, vi har ju flyttat hem till skogen utanför Vårgårda. Och i förrgår så var vi ute och tog en promenad i skogen. Vi brukar se lite rådjur och sådär. Men i fredags morse så såg vi en hare, eller om det var en vildkanin kanske. Och i morse så läste jag en intressant bok hemma hos Fintlings. Och det står där hur det gör om man vill fånga en kanin. Då ställer man sig bakom ett träd och så låter man som en morot. Så nu vet ni hur man gör. Det är sån här vishet man plockar upp i Sverige. Vishetslitteraturen hos Fintling. Ja, jag ska läsa Uppenbarelseboken 2:10. Var trogen in till döden så skall jag ge dig livets segerkrans. Vi kom hem till Sverige precis före påsk. Och då fick vi höra mycket om Jesu död och uppståndelse. Och som ni vet så kom ju Jesus, undervisade, gjorde underverk, botade sjuka. Och framförallt så var Jesus trogen in till döden. Han gav sitt liv för oss för att vi skulle bli frälsta. Och hade inte Jesus varit trogen in till döden så hade vi inte haft någon frälsning. Vi hade inte haft någon förlåtelse för våra synder. Vi hade inte haft några syskon i Herren. Vi hade inte samlats här idag. Och vi hade inte haft någon himmel att komma till. Men nu har vi allt detta tack vare att Jesus var trogen in till döden. Och vi får vara trogna. Det är väl så både i Sverige och Japan. När man är nyfrälst, då är man ivrig. Och då vill man så mycket. Då vill man vinna hela världen för Jesus. Och sedan så växer man. Antingen växer man i tron, eller också så växer man fast i kyrkbänken. Ja, det är inget fel att vara i kyrkbänken. Det är bra att ni är där idag. Vi behöver kyrkan för att ta till oss av Guds ord och gemenskapen och allt som vi har här. Men ibland kan det vara så att man använder kyrkan på fel sätt. Vi har ett ord nu som har, jag tror det var förra året, det kom in ett nytt ord i svenska språket ifrån japanskan. Jag vet inte om ni har hört det här ordet, hikikomori. Är det någon som har hört det? Nej, då får ni lära er svenska. Det är svenska nu, det här ordet. Hikikomori. Det betyder att dra sig undan. Att inte vilja träffa människor. Det är många japanska ungdomar och även sådana som varit ute i yrkeslivet ett tag. De mår så psykiskt dåligt så de vill dra sig undan och stänger in sig hemma på sitt rum och kanske bara umgås lite grann med familjen. Och det där kanske har kommit lite till Sverige också, så att det ordet har blivit svenska. Kan ni säga det? Hikikomori. Oj, vad duktiga ni är. Tyvärr så är det en del i Japan som använder kyrkan på det sättet. Det är till och med en del japanska pastorer som tycker det är jobbigt att vara ute och träffa människor, och så har man kyrkan som sitt gömställe och hoppas att det inte kommer någon ny för det blir så jobbigt. Så kan det gå till också. Men så är inte ni här i Åbytorp. Ni bygger ut kyrkan och ni vill ha in alla människor som är här och lever ut evangeliet varje dag. Troheten kan testas i prövningar. Vi hade ett par i Japan i en annan kyrka, inte en kyrka vi var i, men det var en annan kyrka. De åkte varje söndag i sin lilla bil till kyrkan, till gudstjänsten. Och en söndag så hade de en bilolycka på vägen till kyrkan. Och då sa de så här: kan inte Gud skydda oss när vi åker till kyrkan, då lämnar vi det här med tron. Och tyvärr så lämnade de. Prövningarna är ju till för att testa oss och för att få oss att växa och för att utvecklas. Så i prövningarna är det bra om vi inte försvinner ut någonstans och glömmer Gud, utan att vi drar oss närmare Gud istället och får gå igenom prövningen tillsammans med honom och så gå vidare till nästa prövning och till nästa välsignelse som ligger framför. Vi ska vara trogna in till döden. Vi ska vara trogna Jesus. Uppgifterna kan ju växla. Jag hörde att Ottosson här skulle bli pensionär. Och jag frågade om det var på riktigt och det påstod han att det var. Så jag gissade att han går väl ner till 10 uppdrag i veckan. Uppgifterna kan växla, men vi ska inte fastna kanske i att vara trogen i en speciell uppgift hela livet. Det är inte alltid vi behöver vara det, utan Gud kan ge oss nya uppgifter efterhand. Min svärfar var ju trogen som pastor tills han var 82 år, Ingemar Fransén i Sunne. Men på slutet så hörde han lite dåligt. Han hörde inte vad de bestämde i styrelsemötena som han ledde. Så det var lite jobbigt. Men i Japan så hade de en, det var inte i våra samfund, men ett annat samfund i närheten där, de hade en äldre pastor som överlämnade sitt pastorsjobb till en yngre kvinnlig pastor. Men han bodde kvar i kyrkan, i pastorsbostaden. Och han blev över 90 år och blev ganska senil och sen glömde han att han hade lämnat över pastorsuppgiften till en annan pastor. Så det slutade med rättegång till slut. Det var en massa elände. Så att, jag brukar förklara för japanerna nu när vi slutar då, redan vid 65 års ålder. Det är ju, tycker de ju alldeles för tidigt. Medelåldern på en pastor i Japan är runt 70. Så att, vi tillhör ju ungdomarna fortfarande där. Så de förstår ju inte varför vi ska sluta. Men vi säger att Gud ger oss andra uppgifter och han kallar oss hem till Sverige. I Japan så har vi arbetat med 3 pionjärarbeten som vi har varit engagerade i själva. Plus att vi har hjälpt en del andra pionjärarbeten. Och i det första pionjärarbetet så ordnade missionen en liten kyrka, en liten bostad i samma hus. Och där fick vi då evangelisera. Anki hade med musiken att göra förstås och med matlagningskurser och allt möjligt för att nå ut. Och jag hade lite engelskkurser och så gick jag ut och delade ut inbjudningslappar. Ibland så gjorde vi 2000 enkla inbjudningslappar och så gick jag gata upp och gata ner och upp för trapporna i husen och delade ut lappar. Och en dag så ska jag orka med det här trevåningshuset i trapporna. Det verkade i fötterna och det var bland de sista lappan utav de här 2000 jag skulle dela ut den veckan då. Och jag tar och går upp i alla fall och så la jag i lappar i lådorna där. Och där från en av de sista lapparna som jag la i så ringde det sen en dam och ville komma till kyrkan. Och sen kom hennes dotter så småningom och så kom hennes man och så döptes det här paret och var med i, kom med i församlingen. Och några från Åby Torp blev bjudna på middag utav det här paret när vi var i Kyoto. Så att det gällde att vara trogen och uthållig i de små uppgifter som vi hade. I början så visste vi inte om det kom någon utöver vår familj till gudstjänsterna. Så att man använde 20 timmar i veckan för att försöka inbjuda och 20 timmar för att försöka få till en predikan på japanska. Det var inte så lätt i början då, trots 2 år på språkskolan. Men det var aldrig så att vi var ensamma där, men det kom minst en som var med. Och så jobbade vi där 5-6 år och hade en liten församling på 25-30 stycken som vi överlämnade till en japansk pastor då och den församlingen lever vidare. Men tyvärr så är det lite hikikomori i den där kyrkan så att de växer inte. Nu vet ni vad ordet betyder. Sedan det andra pionjärarbetet, där fick vi börja i en liten lägenhet. Och första kyrkan fick jag ju stå i tofflor då och predika. Och i den här lägenheten så var det stråmatter, och då ska man inte ha tofflor heller. Då får man stå i strumplästen och predika. Det kändes lite konstigt i början. Men man fick vänja sig vid det också. Och sedan då så jobbade vi där i lägenheten ett tag. Och sedan så byggde vi då en liten kyrka på en tomtbit som det hade samlats in pengar till när det var ett japanår i Helgelseförbundet i urminnes tider. Ni som var med långt tillbaka där kanske kommer ihåg något av det. Ungdomens missionsgåva var det, ja. Ja, Anki var med och gav till den när hon var ung. Så när vi kom ut ur lägenheten och byggde en kyrka så sa folk i stan: ja, så var ni inte en riktig kyrka, var ni inte en sekt? Vi trodde ni var en liten konstig sekt. För att lägenheter, ett par lägenheter ifrån oss så var det en riktigt konstig sekt som hade pyramider och buddha-statyer och lite okulta saker för sig. Så när vi kom ut och fick en byggnad med ett kors på taket så blev vi mer accepterade i stan. Och när vi skulle bygga den där kyrkan så var det lite prövningar. Jag vet inte, i Sverige ni är väl alltid sams när ni bygger, men i Japan kan det vara lite slitningar ibland. Olika idéer och hur man ska göra och inte göra och så vidare. Så att jag gick i väggen, säger mamma. Ja. Eller blev vidbränd eller något sånt där. Jag var inte riktigt utbränd, men 2 månader så var jag riktigt dålig där i samband med kyrkbygget, och 40 grader varmt på sommaren och fuktigt, och engelsklärare som slutade och man fick lite extra jobb och sådär. Men sen när kyrkan var byggd på hösten då var det full fart. Och första samlingen vi hade så var det 100 personer som kom på en julkonsert. Och så hade vi vår största dopförrättning som vi haft i Japan. 8 personer döptes den julen där. Och det var 6 japaner och en koreanska och vår yngsta dotter Anna som döptes då. Och sedan var det full fart då på verksamheten. Och så kom det några blonda barn, Honda-ingenjörer från USA, och kom till stan. Och det blev några blonda barn på skolan där, och då var det många som ville komma och lära sig engelska. Så vi byggde upp en hel verksamhet med engelskskola i kyrkan där. Vi hade 120 elever varje vecka som mest i en massa smågrupper då, med bibelstunder i varje grupp. Och har man 120 engelskelever och kör några år så kan man vinna en 4, 5, 6 japaner för Gud. Anki, hon gör det på ett smidigare sätt. Hon har körövningar och då räcker det att det kommer 10 så vinner hon hälften av dem. Hon är den riktiga missionären. Hon vet hur man kommer innanför skinnet på japanerna. Och verksamheten fortsatte och växte där. Och sedan så var det svårt då att hitta någon japansk pastor som tar över. Från Sverige pressar man ju på att vi måste vara i pionjärarbeten hela tiden. Och det är en bra tanke. Men ibland så hittar man inga japanska arbetare sen när man ska lämna över det då. Och då jobbade vi kvar. Och så fick vi som bestraffning då att bli av med lönen för att vi stannade för länge. Det slipper svenska pastorer. Ni får stanna hur länge ni vill nästan och få behålla lönen. Det är bra. Men vi såg det som en utmaning också att få jobba vidare tills vi hittade rätt person. Och nu har vi hittat pastor Elia som har jobbat ihop med oss några år. Och han var med oss till Åbytorp sista gången vi var här. Och han gör ett jättebra arbete. Så vi har trivts i det här pionjärarbetet som vi var i över 20 år då. Samtidigt som vi hjälpte en del andra japaner som började pionjärarbeten och en brasiliansk familj som började pionjärarbete och så vidare. Anki ber ju om att de som mest behöver oss ska komma till kyrkan, så vi har haft en hel del svåra fall som har kommit också. Det är så tyst och lugnt här idag. Ni sitter och lyssnar allihopa och ingenting speciellt händer just nu när jag talar. Det inte alltid det är så hos oss, utan det kan vara rätt så stökiga personer ibland som kommer. Det kan vara någon som sjunger hejvilt i något helt annat än de andra sjunger. Och det kan vara någon som skriker rakt ut ibland och som inte mår bra och så vidare. Och händer lite saker. En tjej som vi hade, hon, det var en kille som hade varit i kyrkan några gånger. Han kom en kväll med en tjej och sa, ta hand om henne, jag orkar inte med henne. En tjej som vi aldrig hade träffat. Och hon fick vara hos oss några dagar och sen började hon komma till kyrkan. Och en dag så satt jag i kyrkan och plockade med lite papper där. Och så kom hon in då och så pratade jag med henne lite samtidigt då som jag höll på med mina papper. Och då var hon så ilsk att jag inte ägnade full uppmärksamhet åt henne. Så hon sa, jag ska gå och ta livet av mig. Och så gick hon och ställde sig mitt i en vägkorsning då, inte så långt från kyrkan. Och sen hoppades hon då att någon bil skulle köra på henne. Men det gjorde de inte då. De undvek att köra på henne. Och så kom hon tillbaka och skrek hejvilt och dumma bilar som inte vill köra på mig. Och då var det dags att kalla på Anki. Fick hon komma och ta hand om henne. Och så ordnade upp sig. Ja, vi har haft många exempel. Vi hade ett par som kvällen innan de skulle döpas så hade de fullt slagsmål i kyrkan. Kasta grejer på varandra. Men det blev en dopförrättning ändå, dagen efter sen. Så, ja. Jag trodde ju när jag kom till Japan att ja, det är som att ha en skolklass ungefär. Man bara liksom undervisar ordentligt och så kommer de till tro och så ordnar sig allting. Och så blir de ordentliga kristna och så här. Men vi har sett att det finns alla sorters japaner som det finns alla sorters svenskar. Det finns allt mellan himmel och jord. Och sedan då för några år sedan så sa missionen att nu har ni ju fått pastor Elia då, nu tar han ju hand om arbetet, så vill ni vara kvar i Japan så måste ni börja ett pionjärarbete till. Så då kom vi till platsen som heter Ogane. Det betyder mycket guld eller stora pengar. De hittade lite guld i floden där bredvid för länge sedan, så det blev namnet på platsen. Och där fanns det då en vigselkyrka. Det har ni hört om, tror jag, att buddhister i Japan måste ju ha en kristen vigsel. Unga par ska ju vigas på kristet och västerländskt sätt. Så en sån här vigselkyrka hade varit igång i 10 år och sedan gick de i konkurs. Hela verksamheten, golfbanorna och hotellen och alltihopa som hörde ihop med det hela. Och sen stod den här kyrkan tom i 10 år. Och sedan så hände det en liten olycka i Fukushima, det har ni hört talas om. Kärnkraftolycka, jordbävning och den här stora vågen som kom. Och det gjorde då att den här marken vart lite smittad av radioaktivitet. Och det var bara 10 mil ifrån kärnkraftverket och bara 1,5 mil från kyrkan vi jobbade innan då. Så priset sjönk. Så Anki och jag var uppe i Jokkmokk på missionsmöte när det var 39,6 grader kallt. Och då ringde pastor Elia från Japan och sa, nu har priset sjunkit på den här vigselkyrkan. Hur ska vi göra? Ska vi köpa den? Eller hur ska vi göra? Den kostar bara 400 000 kronor. 3300 kvadratmeter mark, alltså en stor parkering och sen en liten vacker kyrka på en kulle då. Men det var ju väldigt nedgången och förfallen då och sådär. Och jag sa, naturligtvis ska vi köpa den. Har vi några pengar då? Nej. Men vi ska köpa den. Det måste vi göra. Och EFK, som ni vet, de är fattiga ibland. Så det fanns inga pengar till att köpa något, men vi köpte den ändå. Så våra japanska vänner fick hjälpa oss. Och så fick vi något litet bidrag från Sverige också. Och sedan så började vi renovera den här kyrkan då. 400 000 kronor till, så fick vi till en snygg liten kyrka med 60-70 sittplatser. Och så hade vi den här stora parkeringen då. Och vi började ha rätt mycket konserter. för att det var så väldigt fin akustik i den där lilla kyrkan. Det var runt högt tak och så här. Och på det sättet så fick vi kontakt med folket där i bygden. Det har aldrig varit någon kyrka där. Det är en sån här liten ort i Japan som ingen ens tänker på att man kan börja en kristen verksamhet. Det är bara 9000 människor. Det är väl mycket mindre än Obitorp, förstår jag. Så, men där började vi då verksamhet. Och sedan så köpte vi till byggnaden bredvid. Det var... hade varit en festlokal då som de hade bröllopsfester i. Den var också nedgången. Det var en stor båt 60 meter lång som hade gått på havet som de hade köpt in. Och så hade de skurit sönder den och fraktat den dit och satt den runt den här festlokalen då så det skulle se ännu festligare ut. Då hade man den här båten omkring där. Och vi tänkte då att vi skulle ha halva den till våran bostad och så skulle vi ha lite annan verksamhet i halva den byggnaden. Och det var också ett äventyr då att få till det här. Jag ringde till en av mina kristna vänner i Japan som gillar omöjliga projekt. Och han ordnade med en svetsare som bara hade gått 6 år i skolan. Det är väldigt svårt att hitta någon i Japan som bara gått 6 år i skolan, men den här killen hade börjat svetsa då, så han var jätteduktig på att gassvetsa och skära sönder det här. Så vi fraktade bort hela det här båtskrovet och så fick vi till en bostad och en lokal till som vi kunde använda för basarer och såna här saker också för att nå ut till bygdens folk där. Så vi har jobbat där nu då 5-6 år på den här platsen och vi har bott där i 4 år. Och nu har vi då överlämnat. Vi hade ingen att överlämna det till utan det blev pastorn i förra församlingen. Han får ta det här arbetet också nu tills de hittar någon arbetare som kan komma dit och fortsätta det arbetet. Vi har fått jättemycket kontakt med människor där och vi tror att det kommer att bli en bra församling. Det räcker ju om de vinner 10% av befolkningen där så har de en kyrka på 900. Men det tycker de är en alldeles för liten plats i Japan. Men vi hade inte råd att starta i någon större stad då, utan det blev lite ute på landet. Men vi tror att det kommer att bli jättebra, för ni fortsätter ju be. Det finns några kort där ute, tror jag, som ligger kvar vid utgången, så ni kan ta på den här platsen också. Fortsätt att be för den. Trogna kristna i Japan, finns det där? Ja, det finns en del. Jag tänkte ta 3 exempel här. En av dem heter... Takeda. Han var yrkesmilitär och han halkade in i kyrkan på ett bananskal kan man säga. Lite olika omständigheter så rätt vad det var så satt han i en av våra kyrkor. Men han sov varenda predikan. Han tyckte när man höll på över 5 minuter och talade då var det dags att sova. Så han satt och sov och sov. Hur ska det gå med den här mannen? Ska han kunna komma till tro och så här? Men rätt vad det var så fattade han vad evangeliet handlade om och han ville döpas och han blev väldigt ivrig. Han började bli mötesledare och han kom med i styrelsen och han var med i allt han kunde vara med och han hjälpte till praktiskt i kyrkan och allting. Och varenda människa som han inte kände som dök upp i kyrkan, du ska döpas, sa han. Det var lite för rakt på, men... Men han var väldigt ivrig och trogen och så fort jag bad honom någonting om någon uppgift i kyrkan så sa han hej! Hej, det betyder ja då. Hej, shimas! Ja, pastorn, jag ska göra så. Så ibland var man nästan rädd att be honom om olika uppgifter för han var van att ta order då i det militära och göra precis som han sa då. Och ibland gjorde han lite för mycket också men... Han var en sån här väldigt trogen människa. Så han var med i det sista nya pionjärarbetet också och hjälpte oss lite grann och klippte gräs där på slänten framför kyrkan och runt överallt och grejade. Och sen fick han cancer och han visste ju att det var dags att avsluta det här livet. Och då när han ledde mötena på slutet så sa han, jag ska till paradiset, sa han. Jag ska till himlen. Han var... riktigt salig och väntade på att få komma till himlen där och på slutet och en sån här riktigt trogen själ. En annan man här skri. Han hade varit lite vild på ett sätt i sin ungdom. Han var med och protesterade mot att de byggde en flygplats på böndernas mark utanför Tokyo när han var ung. Så han var med i någon politisk organisation där det hände väldigt mycket farliga saker. Och sen började han en sån här skola på eftermiddagar och kvällar för de ungdomar som vill läsa vidare då. Så han tänkte påverka ungdomarna i Japan då till att bli ungefär som han då. Och sen hade vi då, där han bodde då, så hade vi en liten utpost ett tag. Vi hyrde ett vanligt hus och så hade vi en amerikansk missionär som hjälpte oss ett tag. Och den här amerikanska mannen då, han var ute och körde barnvagn och så delade han ut inbjudningslappar till kyrkan. Och han började prata då liksom med den här mannen. Och den här japanen tyckte då det var så märkligt, kom en amerikan och med barnvagn och inbjöd liksom till någonting. Det var något helt nytt i hans värld. Så det var så intressant. Så han började gå till den här missionären. Och sen kom han till våran kyrka då. Och sån här ganska tuff japan då liksom. Och när han satt då i sin första gudstjänst då, så började tårarna rinna. Och han fattade inte varför han grät och så här. Men han var väldigt fattade att det var någonting liksom i kyrkan, så han kom tillbaka och han fortsatte att gråta och han ställde massor med frågor då hela tiden om kristen tro. Och sen var han, döptes han, och sen sa han när han döptes, nu ska jag vinna hela min familj på, han hade 5 barn var det va, Anki? 5 barn, och så hade han en fru och svärmor och någon fruns bror bodde där och så vidare. De var 10 medlemmar i hushållet där hemma hos honom. Och han ville vinna alla de här 10 stycken på 1 år. Och han bad och höll på och inbjöd och evangelisera. Men det går ju inte på 1 år i Japan. Men han gav inte upp. Utan det som inte hände första året, det fortsatte han att be nästa år och nästa år och nästa år. Och nu har han hållit på ett 10-tal år och 5 av de här 10 nu i familjen är döpta och med i församlingen. Och det här är också en sån här riktig trogen själ då, som det händer mycket positiva saker runt omkring. Många japaner har liksom gett upp. Det går inte liksom inbjuda människor. Det går inte inbjuda släkten. Det är ingen som vill komma till kyrkan hur man än inbjuder. Men han struntar i det. Och det händer saker. Det händer att han får med sig andra också än familjen till kyrkan då. Sen har vi en dam då som har varit med också. Hon var med i en annan kyrka. Fru N kan vi kalla henne. Hon var med i en liten kyrka där det hade varit missionärsfamilj. Och sen hade kommit en japansk pastor och tagit över. Och så sjönk antalet människor i kyrkan, och den här pastorn hade lite idéer då vad han ville göra i församlingen, men hon såg som sin uppgift då att stoppa alla idéer som pastorn hade. I Sverige finns det inte sådana medlemmar som stoppar allt som pastorn ska göra, eller hur? Nej, det har du aldrig hört talas om. Men i alla fall då så gick det så illa så att den här pastorn, han lämnade den platsen, och så var de en liten grupp kvar då med lite missmodiga medlemmar, och hon var en av de där ledande i den där gruppen då. Och så småningom så gick den här gruppen till det här andra pionjärarbetet som jag berättade om då, där vi byggde kyrka och sådär. Och då beslutade hon sig för, nu ska jag inte vara emot Kullberg som jag var emot den där förre pastorn, utan jag ska försöka hänga med på lite nya idéer och så här visioner. Och det har känts jättebra. Hon blev ett jättebra stöd faktiskt. Flera pastorer var lite rädda för henne. De ville inte släppa in henne i sin gemenskap för att de visste liksom att hon var på tvären lite så här. Men hon blev en jättebra medarbetare till oss. Hon blev kassör och hon hade många olika uppgifter i församlingen där. Och hon blev lite äldre och tänkte, nu ska jag inte ha så mycket mer uppgifter i församlingen. Så hon sa nej till alla uppdrag och satte sig liksom och skulle bara sitta av gudstjänsterna då. Men sen rätt vad det var så tröttnade hon på det där. Så att, ja, när vi frågade om hon ville bli mötesledare igen så ställde hon upp på det. Så började leda gudstjänsten en gång i månaden. Och ett av de sista gudstjänsterna nu där så såg jag henne. Så satt hon och pratade med en ung människa som hade lite problem. Och fick hjälpa den här unga människan vidare. Så att det är en sån här trogen själ som vi har. Så vi har riktigt fina, trogna japanska kristna också. Det ger hopp inför framtiden. Det är ju, i procent så är det ju väldigt få i Japan som är kristna. Vi räknar under 1%. Och de sista åren har det tyvärr snarare minskat än ökat. För 20 år sedan eller 10 år sedan så döpte varje församling 2 stycken i genomsnitt i Japan. Och nu döper de bara 1 varje år. Så det går åt fel håll. Men vi väntar på väckelsen. Och vi väntar att det ska hända mycket nya saker framöver. Och Anki har jobbat med musikterapi och hjälpa de psykiskt svaga. Och jag har haft mina vigslar, 1500 vigslar ungefär. Är någon som inte är gift så kan höra av er. Så vi i de här vigslarna också så har det ju hänt mycket. Så nu har tiden gått, va? Ja, det vet du inte. En av de här vigslarna jag hade i en sån här vigselkyrka som hotellen har då, så hade vi övning innan vigseln. Och då hade de det så att de skulle säga varandras förnamn i vigseln. Vi slutade med det sen, men de hade det ett tag då. Och den här bruden då, när vi skulle öva så sa hon ett helt annat pojknamn. Och det var inte så bra. Det var en tidigare pojkväns namn hon kom ihåg där på sin bröllopsdag. Det har varit inte så lyckat. Han, stackars brudgummen, han såg ganska mörk ut i ansiktet hela vigseln sen. Jag har väldigt mycket vigselhistorier också, men vi tar det en annan gång kanske. Så ni får gärna be att den här sista platsen då hittar en arbetare som vill jobba vidare där. Så inte pastor Elia jobbar ihjäl sig på 2 platser där ute. Och tack för allt ni har gjort för oss i Japan. Och är vi trogna in till döden så ska vi få ett evigt liv i himlen. Och vi har många som väntar på oss där. Ett tag så var Japan det landet i världen som skapade flest sekter och nya religioner. Och jag brukar säga till japanerna att vem som helst kan starta en sekt eller en ny religion. Men det är ingen annan än Jesus och vår Gud Fader som kan skapa en himmel som vi ska till slut. Jag tror att många kommer att bli besvikna, alla falska löften de har fått av sina nya religioner och gamla religioner. Det är ju Jesus som är vägen till himlen. Amen.